Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Det här är podden för dig som vill boosta livet och ta hemmet till en ny nivå. Jag heter Therese Skog och är certifierad Feng Shui-konsult. Och jag är din guide genom Feng Shuis magiska värld. Hej och varmt välkommen till Feng Shui-podden. I det här avsnittet ska du få träffa Hildur Blad. Hildur, hon jobbar som färgsättare och kallar sig själv för strategisk färgsättare. Så om du ska bygga hus eller om du håller på och vill ha hjälp med färgsättning hemma eller till ditt kontor, till ditt företag, då är Hildur rätt person för dig. Och i det här avsnittet så pratar vi lite grann om hur det kommer sig att hon jobbar med färg idag. Och varför är det så himla roligt och kanske också viktigt att fokusera lite extra på det här med färg. Ja, Hildur delar sin resa och hon delar också en massa tips om hur du kan tänka när du ska färgsätta hemma eller på kontoret eller olika rum. Hon delar lite olika övningar man kan göra för att komma till rätta med vilken färgskala man egentligen ska hålla sig till och varför. Så tack Hildur för att du delar all din kunskap med oss, och det bästa av allt tycker jag, det är ju att det kommer en fortsättning. Vi ska nämligen höras av igen och prata mer om färger och färgsättning, men framförallt väva samman det med feng shui. Ja, superspännande tycker jag. Jag älskar ju färger och färgers påverkan på vårt välmående. Och jag märker också att det är själva mötet med kunden som Hildur brinner för också. Så jag hoppas att du gillar det här avsnittet och att du får med dig en massa tips. Dela gärna i sociala medier om det är så att du gillar något lite extra. Eller om du bara vill tipsa någon om podden. Då blir jag såklart superglad. Tusen tack för att du lyssnar, och nu lyssnar vi in Hildur Blad. Känner du dig redo att dra igång?
Ja, så redo man kan bli.
Härligt. Då säger jag varmt välkommen till Feng Shui-podden, Hildur Blad.
Stort, stort tack.
Och jag är superglad att du vill vara här. Jag har följt dig länge och prenumererat på dina nyhetsbrev. Och du är ju en hel bank med kunskap. Men för de som inte vet vem Hildur är, vill du berätta lite? Vem är Hildur Blad och vad gör du för någonting?
Det där är ju den svåraste frågan utav alla när man ska presentera sig själv. Nej, men vem är Hildur Blad? En person som gillar utveckling och utmaningar. Så skulle vi väl kunna säga, för det kännetecknar på något sätt allt jag har gjort och allt jag kommer göra i framtiden. Mm. Det är det som driver mig hela tiden. Utveckling, utmaningar, göra saker enklare i vardagen. Jag vill att vardagen ska vara riktigt härlig att leva så gott det går liksom, med de förutsättningar som finns. Och sen så råkar jag ju då jobba med färg och inredning. Och bor som sagt i Tibro tillsammans med man och två väldigt stora barn nu. Mm. Så att livet har kommit in i fas två kan man säga.
Ja, men vad spännande. Och jag tänker Tibro, då bor ju du i lite av ett möbelmäcka i Sverige.
Ja, och det, historiskt sett så har det ju varit ett jättestort möbelmäcka med mycket producerande företag, tillverkande företag. Mm. Och nu kanske man tror att men nu finns ju inte alla de här företagen kvar längre. Nej, kanske inte riktigt alla de företagen som tillverkar en färdig produkt och som kommer ut på hyllan. Men det finns ju så mycket företag som kanske tillverkar en del av en möbel. Och där man liksom gör väldigt mycket specialtillverkad inredning. Så att jättestor liksom, del av Tibro är ju fortfarande möbelproduktion. Precis. Så det är som sagt jättekul att utgå härifrån.
Ja. Jag vet ju lite vad du gör i alla fall, men det här med intresset för färg och inredning, och är det någonting som du alltid har haft, eller hur kommer det sig att du gör det du gör idag?
Ja, jag brukar ibland säga sådär att jag har inte kommit på än vad jag ska bli när jag blir stor. Jag har liksom bara fortsatt på de här sakerna, möjligheterna, det där som har uppenbarat sig. En del är ju sådana att de hoppar från det ena till det andra, liksom ytterligheterna. Men jag drivs ju av att bygga på någonting som jag kan. Liksom. Så jag bygger på pusselbit på pusselbit. Så det har jag väl liksom förstått kring mig själv. Att att jag är en sån person som inte går till något helt annat. Så. Men hur det började, alltså jag har alltid gillat papper och pennor. Alltså jag har alltid klippt och klistrat och läst och skrivit och varit kreativ på det viset. Det är egentligen så allting började på något sätt. Och spelat piano och spelat altfiol och liksom var så här kreativ på det viset. Men jag har också alltid varit väldigt känslig för vad jag har runt omkring mig. Jag brukar säga att jag har låg tålighet för visuellt brus. Jag klarar inte av när det är rörigt omkring mig. Och där är ju färgerna väldigt, väldigt påverkande. Eftersom färgen är det första vi ser. Så att där någonstans så blev det väl ganska tidigt att jag började använda färg på ett sätt för att minska antalet intryck. Eller för att sätta fokus på det jag ville att mitt öga skulle hamna på. Så att det gjorde jag nog ganska tidigt i mitt liv utan att veta om att oj, kan man jobba med det här? Kan man göra sådana här saker? Jag hade egentligen ingen dröm om att jobba med inredning eller jobba med färg eller sådana saker. Nej. Utan det blev som sagt någonting som jag halkade in på efter att gått gymnasiet. Alltså jag har alltid skrivit, fotat, ritat, klippt, klistrat. Mm. Det har jag alltid gjort. Och på gymnasiet så gick jag media. Och det var ju då jag fortsatte ju att skriva och fota och liksom det var det jag gjorde. Sen så jobbade jag på lite reklambyråer och skyltfirmor något år. Och sen ett år efter studenten, då fick jag jobb i en färgaffär. Och det var väl egentligen där det verkligen började att jaha, oj, det här var roligt. Det här är jag intresserad av. Jag kan få folk att bli glada. Jag kan få folk att trivas hemma. Om de får hjälp att hitta rätt färg. Mm. Och det var ju då jag insåg att det här var ju alltså 2000. Det var ju då jag insåg att alltså, färg är ju världens bästa trolleritrick. Du kan ju liksom göra så sjukt mycket saker bara med färg. Ja. Alltså måla om ett rum, måla om en möbel, klä om en stol. Alltså du kan trolla med färg och det var det jag tyckte var så fantastiskt häftigt, så då vill jag liksom försöka förstå mig på det. Så det var väl egentligen där det började. Det hade ju aldrig kunnat gissa den där sommardagen 2000 liksom, när jag klev in innanför dörrarna i den här färgaffären, att vad det här innebar för vad jag skulle göra i jättemånga år framöver. Mm.
Det är så, jag blir så himla glad av att höra dig berätta det här också, för att jag känner igen mig mycket i det här att vara väldigt kreativ och liksom, jag vet inte heller vad jag ska bli när jag blir stor. Jag har varit allt ifrån kriminalvårdare till frivårdsinspektör till krog, vad säger man, entrévärdinna. Nej, men liksom, jag testar mig fram. Idag är jag inredare också. Mm. Men jag blir så himla glad att du, för färg är ju verkligen magiskt. Alltså det påverkar oss så otroligt starkt och det är ju så basic, det är så grundläggande. Och jag tänker att vi kommer prata mer om just färg och färgers betydelse och så. Men vad är det du egentligen jobbar med idag då?
Ja, efter den här långa resan, alla de här åren, jag får väl försöka ta med dig som lyssnar på den här resan så du förstår varför jag hamnade där jag hamnade. Jag började som sagt jobba där i färgaffär. Historiskt sett innan, jag har alltid gillat att jobba. Så jag tyckte att det var väldigt roligt. Så att när jag var typ 8 år så började jag sälja tidningar. Och så jag liksom har sålt tidningar på helgerna. Och du vet, jag har sålt jordgubbar och jag har jobbat på McDonalds. Och jag har kört tidningar och jag har städat trappor. Och liksom gjort massa sådana här olika saker. Men ofta så har ju det jag gjort varit kopplat till någon form av relation. Möte med människor och det var kopplat till försäljning. Så att det har ju liksom också med mig i bakgrunden hela tiden. Att jag tycker att det är roligt att göra affärer. Jag gillar att göra business. Så det ska man också komma ihåg parallellt med intresset då för inredning eller för färg. Men som sagt, då började jag jobba i färgaffär och gjorde ju det ett antal år. Tog lite tjänstledigt och läste lite på högskolan, filmvetenskap och lite sådana här saker. Kom tillbaka till färgfackhandeln och insåg när jag fick mitt andra barn 2006 att jaha, vad ska jag göra nu då? Liksom, ska jag tillbaka till färgfackhandeln, för att då hade jag slutat på det första stället. Ska jag tillbaka till färgfackhandeln eller vad ska jag göra nu när när jag ska börja jobba sen igen. Och då fick jag den briljanta idén att jag gillar att skriva, jag gillar att fota. Åh, bloggar är en ny grej. Jag ska nog starta en blogg. Så då startade jag en inredningsblogg hösten 2006. Just och där var väl liksom ett ganska stort avstamp skulle man väl kunna säga för att dela med mig av ett intresse eller dela med mig av vad jag brinner för. Och där så insåg väl jag att det jag brinner för är ju kunskap. Alltså jag vill förmedla kunskap. Det kom ganska tidigt i den vevan att det är inte bara inspirerande bilder och titta vad fint jag har gjort eller titta vilken härlig bild utan också så här, okej. Men hur kan jag tolka den här inspirationen då? Hur kan jag göra den till något i mitt eget hem? Eller hur kan min kund eller läsare applicera det här på sitt eget hem? Så det började liksom med där och då så tänkte jag så här att det här ser jag som min CV på något sätt. Att det är alltid någon som kommer läsa. Liksom. Man vet aldrig vem som läser och vad det kommer leda till. Så jag tänkte liksom så att det här får vara mitt levande CV. Att man får se vad jag gör för någonting, vad jag är intresserad av, vad jag kan och så där. Så fick jag jobb i en ny färgaffär som skulle öppna i Skövde och jobbade där några år. Och så var det faktiskt en kund i färgaffären som frågade mig en dag så här, men du Hildur, ska du jobba här resten av ditt liv eller? Nej, så det hade jag faktiskt inte tänkt mig. Och då halkade jag in i möbel- och inredningsbranschen och började jobba som säljare och inredare till offentlig miljö. Så inredde kontor och ja, men arbetsplatser, restauranger, hotell, ja, sådana typer av miljöer och hamnade i ett företag där jag fick jobba med sånt helt enkelt. Så att då byggde jag på med den kunskapen i x antal år tills jag kände att om man skulle dra igång eget företag på riktigt igen. Och då hade jag liksom, jag hade haft en enskild firma innan och bara gjort lite små grejer så här, men hade låtit det vila. Det var mest bloggen som egentligen var i den verksamheten. För att jag skrev väldigt mycket under den tiden. Så jag skrev mycket artiklar åt olika tidningar. Och jobbade och för Aftonbladet och deras satsning My Home. Och hade min blogg där och sådär. Så att bloggen och skrivandet var ju en stor del parallellt med att jag jobbade dagtid i färgfackhandeln. Så det var liksom den kombinationen som jag gjorde. Men sen sagt så började jag driva eget företag. Och kände att det här vill jag ju testa på. Jag jobbade brett med inredning. Så att jag gjorde egentligen allt det som jag hade gjort tidigare. Jag byggde mässmontrar, jag stylade bilder, jag inredde privatpersoner på arbetsplatser. Väldigt brett. Jag jobbade sjukt, sjukt mycket. Och tänkte så här att det var ju roligt. Men jag jobbade alldeles, alldeles för mycket. Jag kände så här vill inte jag leva mitt liv. Det är inte bara arbete. Även om jag tycker det är kul så är det inte bara arbete.
Och det är ju svårt när man är egen liksom, och sätta ramarna eller gränser för sig själv.
Ja, man kan ju inte riktigt bestämma när jobben kommer heller och fördela ut allt. Utan mycket ligger ju på liknande cykler. Mm. Så då tänkte jag så här, ja, men ska jag ha anställda då? Så då hade jag projektanställda och liksom hade praktikanter för att bara liksom testa så här, vill jag ha det på det här viset? Är det så här jag vill bygga mitt företag? Och insåg ju att på tal om utveckling och utmaningar så vill jag också ha frihet. Och den tappade jag ju med anställda.
Ja, det är klart.
Så då kände jag att nej Hilde, du ska inte bygga ett företag som kräver anställda. Den här typen av tjänster ska inte du hålla på med helt enkelt. Och i den vevan som sagt, när jag drivit företaget där, jag tror det var 5 år ungefär. Då fick jag förfrågan om att bli produktchef på ett möbel- och inredningsföretag och ansvara för en del av sortimentet där. Och då kände jag att ja, den här möjligheten, den tar jag. För jag hade ju aldrig kommit på tanken själv att söka tjänsten.
Nej.
Så. Men när jag fick frågan om det kände jag att ja, men de ser ju uppenbarligen någonting som inte jag ser. De ser en potential. Jag litar på det här, nu kör vi på det här. Och så jobbade jag där i nästan 5 år också. Så sen så kände jag att nu behöver Hildur ha frihet igen. Nu kan hon inte vara anställd mer. Nu behöver hon ut och testa sina vingar igen. Och det har jag gjort nu då i lite drygt 1,5 år. Då. Så lång historia kort. Och då tänkte jag så här. Jag ska inte göra samma sak som jag gjorde förra gången. Jag drev företag. Jag ska inte typ jobba ihjäl mig. Och jag ska göra det jag tycker är allra roligast. Jag ska göra det jag tycker är det som är skalbart. Det som inte är styrt till en plats. Och då tänkte jag så här, nej men färgsättning är ju det som, och färg, det är det jag har varit mest av allt liksom intresserad av hela tiden. Det är det jag har brunnit för mest. Mm. Jag kan jobba med det digitalt. Jag behöver liksom inte resa runt. Jag har jobbat mycket med nybyggnation till exempel. Mm. Jag behöver inte besöka husen för de finns ju inte. Jag kan lika gärna sitta på mitt kontor i Tibro och göra de här jobben. Mm. Jag kan föreläsa och utbilda digitalt. Så då bestämde jag mig för att nu är Hildur bara färgsättare.
Mm.
Det är det jag presenterar mig som. Jag kan ju inredning. Alltså jag har ju jobbat med det i massor år. Men min specialitet är färgsättning.
Mm. Och du kallar dig ju för strategisk färgsättare. Jag älskar den titeln. Men vad innebär det att vara strategisk färgsättare? Hur skulle du beskriva det?
Jag valde ju att ge mig själv den titeln. För att mig vetligen så finns det ingen som mer som har den titeln. Utan jag har ju hittat på det själv.
Mm.
Och det är ju för att jag vill påtala med den titeln att färg, hävdade jag då, räcker att inte att bara gå på känsla. Utan för mig så handlar ju färgsättning och färg om att skapa resultat. Alltså om vi återigen tänker på försäljning, liksom den här biten, att vi ska göra business på något sätt. Att vi kan ju använda färg för att skapa någon form av resultat. Alltså vi kan få färg, rätt färger att få någon att trivas bättre hemma. Vi kan få folk att må bättre på en arbetsplats eller återhämta sig lättare. Vi kan få någon att stanna upp vid hyllan i en butik för att det är en viss färg på en produkt som gör att det sticker ut och vi reagerar. Så att med det sagt så vill jag få fram att färg ska inte bara väljas på känsla vad vi tycker är fint, fult, trendigt, otrendigt, utan det finns så många fler parametrar som vi kan använda oss av när vi ska välja färger. Och att se på färg på ett lite mer, vad ska man säga, ja, inte känslomässigt utan mer verkligen så här strukturerat, en metod. Var lite tråkig där, jämför det kanske lite mer med Excel snarare än liksom PowerPoint och var lite kreativ så.
Men vi får mer säkra uträkningar, tänkte, ekvationer som, alltså om jag jämför det med Excel, så finns det liksom ändå en form av struktur där som gör att det blir ett tryggare resultat med, alltså där man uppnår syftet med färgen.
Ja, och där du också kan mäta utfallet. Mm. För det är ju också så här att om du inte har en tydlig tanke med vad du vill uppnå med ditt färgval. Varför valde jag den här kulören? Hur i hela friden ska du då kunna mäta eller se, blev det bra? Blev jag nöjd? Varför blev jag inte nöjd? För jag menar, de fallen som det inte riktigt blev som vi hade tänkt oss. Då kan vi ju ett se det som ett misslyckande. Men så tänker ju inte jag, utan det är ju faktiskt ett sätt att, jaha, jag trodde att det här skulle hända, men det här hände. Vad kan jag lära mig av det till nästa gång?
Mm.
Och har vi inte det mer strukturerade arbetssättet eller metodiska arbetssättet, då blir det ju svårt att utvecklas inom färgsättning. För de allra flesta jobbar ju med färg på ett känslomässigt plan.
Mm.
Och jag säger inte att vi ska ta bort känslan, utan jag menar ju att vi ska addera till kunskapen, strategin till känslan.
För det tänker jag, har du med dig mycket det här med färgpsykologi och i när du planerar färgsättning i ett hem eller hur?
Ja, alltså det finns ju så oerhört många sätt att se på färg och vägar att gå när det gäller färg och färgsättning och så. Och om vi tänker så här, färgpsykologi i den bemärkelsen att lila står för det här och gult står för det här och liksom så här, de här betydelserna om man säger så kring färg. Det jobbar ju inte jag aktivt med i mitt arbete, utan det jag mer tittar på är ju de här övergripande dragen kring vad forskningen säger om färg. Att hur blir vi påverkade av varma färger respektive kalla färger? Mm. Hur blir vi påverkade av en färgstark kulör respektive en mer nedtonad kulör? De stora dragen. Sen händer det jättemycket på forskningsfronten och med neurodesign och hela den biten. Så att jag tror ju att man kommer kunna liksom bevisa massa saker som många idag liksom säger som kanske, och som man känner men som inte har gått att bevisa än. Så att jag känner ju så här att jag säger ju inte att det är fel på något sätt, utan det är bara att just nu så är min approach att jag inte lägger så stor vikt vid det eftersom forskningen inte fullt ut har kunnat ge bevis för precis vissa saker.
Nej.
Men vi blir ju oerhört påverkade utav färg. Det går ju liksom inte att förneka. Färg är ju en, liksom en sorts energi. Det händer ju någonting med oss när vi ser färg, när vi omges utav färger. Det går ju liksom inte att förneka. Så att jag brukar ju ofta säga så här att ja, men vi måste våga lyssna på oss själva.
Mm.
Alltså, vi måste lyssna inåt för att det finns ju ingen bättre än du själv att säga vad som får dig att må bra. Men idag så blir vi ju så påverkade av yttre stimuli och vad trender och alla andra tycker och tänker. Så att har vi då inte kunskapen så är det svårt att välja det vi egentligen vill ha.
Ja, absolut. Och det där tänker jag som är färg. För vi, det är klart, vi är olika människor. Vi har olika behov, olika, alltså vi befinner oss på olika platser i livet såklart. Och som sagt, det här med känsligheten. Vissa känner av jättestarkt med färg medan andra inte bryr sig. Men deras kropp reagerar ju. Det är det jag tycker är så spännande.
Ja, så är det ju.
Ja.
Och det är väl det som jag alltid säger då när jag föreläser och när jag utbildar och sådär, att det finns ju ingen som egentligen har ett bättre svar än oss själva. Alltså vi måste våga lyssna på oss själva. Det handlar kanske inte om att våga färg, utan det handlar om att våga lyssna på dig själv. Vad behöver du för någonting liksom, för att må bra?
Mm.
Och som du sa där precis, att det som blir så frustrerande kan jag tycka är ju det här att ja, en del bryr sig ju verkligen inte. Men man känner ändå så här, fast förstår du vilken skillnad det skulle kunna bli för dig om liksom det såg annorlunda ut runt omkring dig? Du tror att du inte blir påverkad, men du blir det. Liksom. Mm. Det är helt ofrånkomligt. Färger, föremål, möblering, ljus, allt påverkar dig ju.
Mm.
Liksom, det går inte att förneka det.
Nej, men, och jag tänker som så, om man har en verksamhet, ett företag. Vilken skillnad det skulle kunna göra kanske för hela framgången om man hade lokaler som var färgsatta och såg ut på ett trevligt sätt, vilket gör att kunderna kanske dras till dig på ett annat sätt än om det är en hög med skit. Inte så.
Ja. Nej, men där är det ju så viktigt, för det kan jag ju se att vi själva kanske i form av inredare, färgsättare, ibland har lite för stor påverkan själva. Vår egen stil, smak, preferenser. För att det vi ska komma ihåg är ju att på en arbetsplats till exempel, det är väldigt många typer av människor där med olika typer av känslighet.
Mm.
Vi har olika typer av arbetsuppgifter. Det är olika typer av miljöer, situationer. Bara för att någon blir jätteglad av vissa färger och tycker åh, det är så härligt med de här många färgerna och stora kontraster och man blir så glad. Ja, det blir man. Och jag då med låg tålighet för visuellt brus kan tycka att det är jättehärligt en liten stund.
Mm.
Men skulle jag behöva sitta och jobba i den miljön, jag förnekar inte att det är fint, men jag blir sjukt stressad.
Mm.
Liksom, för det är för mycket intryck, då kan inte jag tänka, för alla intryck, liksom, min energi går ju åt att hantera bruset runt omkring mig. Men är det då en duktig inredare, färgsättare, då finns det liksom en harmoni mellan färgerna, så att då blir det lättare att hantera det även om det är liksom många intryck. Men i alla miljöer så är ju inte den som har plockat ut färgerna, då kan vi prata om hemma också, den har ju inte kanske riktigt den känslan alla gånger för hur vi får det harmoniskt, utan då blir det bara väldigt många färger. Och då blir det extremt rörigt. Så det är också så här som jag brukar säga, att när jag jobbar med färgsättning av offentliga miljöer och arbetsplatser, det är så viktigt att fundera över vad är det för typ av människor som är här, vilka arbetsuppgifter gör de, vad är det här för företag, vad står vi för, och skapa olika typer av miljöer rent färgmässigt också. För att man då ska kunna sätta sig själv i de typer av miljöer som man själv mår som allra bäst i. Så att inte allting blir för likt.
Precis.
För då har vi ju ett problem. Då har ju kanske vi kapat bort hälften av personalstyrkan som inte kommer må riktigt bra i den här miljön då.
Precis, och det där är så spännande, för jag var gäst i en annan podd där vi pratade just företag, och jag som är feng shui-skadad skulle man kunna säga, men väldigt feng shui-intresserad. Jag tog upp just det, eftersom det är så många olika, och man kanske har olika arbetsuppgifter. Man kan ju vara ett stort företag där några jobbar med marknadsföring, kommunikation, andra jobbar med bokföring, alltså, och då har man kanske olika. Marknadsföringsavdelningen kanske behöver mer kreativ miljö, men även där kan det finnas någon som är högkänslig som behöver lugnare, så att man har olika platser, ett rum där det är mer kreativt, ett rum där det är mer lugn och tyst och stilla liksom, så att man kan uppfylla flera behov på en och samma arbetsplats. Men jag blir jättenyfiken med den här inredningsbakgrunden och färgintresset och så. Vad har du för relation till feng shui? Har du någon relation till feng shui?
Ja, men det har jag. Men jag skulle säga så här, för mig är det ju oerhört viktigt att vara påläst. Jag säger aldrig någonsin att jag kan någonting som jag inte kan.
Nej.
Det är liksom så här värsta grejen att bli ertappad med att ja, nu har du liksom killgissat här. Nu har du hittat på saker. Och så att jag kan säga så här att jag är inte jättepåläst. Men det lilla jag kan, så tycker jag att väldigt mycket är ju vad jag kallar för sunt förnuft.
Ja, absolut, absolut. Och det är ju det, så jag tyckte, för mig var ju det, jag har ju varit nyfiken på feng shui sedan jag var liten. Och när jag väl började utbilda mig inom ämnet, så var det som att bara få en logisk förklaring till saker som man redan gör, undermedvetet. Vi möblerar på ett visst sätt och vi känner om det inte blir bra. Men nu fick jag en förklaring, och där platser där man känner att det skaver och inte riktigt har kunnat sätta fingret på vad det är. Där fick jag så här, med hjälp av de här verktygen, så bara, ah, det var det här. Det var inte bra balans mellan elementen, eller det var inte tillräckligt med kontraster. Det föll platt liksom. Så att det är mycket logik, tycker jag. Sunt förnuft.
Och det du säger där, när du kände att när du började liksom läsa på mer och kände hur saker, du förstod liksom hur saker hängde ihop eller varför det skavde. Det är ju precis likadant som jag tänker kring färgen när jag utbildar i färgsättningen. Det handlar ju minst lika mycket om att bygga på kunskap för att identifiera vad det är som skaver. Mm. För annars så blir det ju att vi börjar greja och förändra och liksom riva i precis allting. Men egentligen kanske det bara är byt gardinerna, för det är fel ton på den där beiga i jämförelse med resten.
Precis.
Sen är skavet borta. Så kunskap, som sagt, är ju oerhört viktigt för att kunna förklara magkänslan och så rent logiskt förstå sig på saker och ting. Och ibland så behöver vi ha både logik och känsla kombinerat för att liksom ta action.
Absolut. Men du la ju upp ett inlägg på Instagram för inte så länge sedan när du höll på att skriva din bok, och att du fastnade i detaljer och att du ser. Jag kände igen mig så mycket, för det är precis det som är min stora utmaning, att jag också gärna hakar upp mig på små detaljer istället för att se till det stora som kanske påverkar oss mer. Detaljerna är ju bara små detaljer liksom.
Precis. Det blogg eller Instagram-inlägget, det var ju precis som du säger, jag höll på och skriver på min bok, jag håller på med redigeringen, och Det är ju mycket lättare att börja titta på det där lilla ordet, som sagt. Eller att börja ändra på den där ljusstaken. Eller tänka att så här, ja, men bara jag köper nya sängkläder. Eller bara jag byter ut den där saken hemma. Då kommer allting bli bra. Då kommer det lösa sig. Så här, har vi inte basen, grunden på plats, flödet i boken, den övergripande färgpaletten som jag brukar säga när vi pratar färgsättning för hemmet. Finns inte den på plats? Ja, men vi kan hålla på och ändra ihjäl oss och dutta här och där. Men vi kommer aldrig få till helheten.
Nej.
För att varje beslut vi fattar kommer vara som ett helt nytt beslut. Det kommer inte vara så där att den där saken blir en pusselbit i det stora pusslet. Utan det blev som att vi började bygga ett helt nytt pussel. Och sen förändras trenderna. Och sen händer en massa saker runt omkring hela tiden. Vilket gör att vi kommer liksom inte få någon ordning på den här basen någon gång. Vi kommer aldrig känna oss mer till freds. Så att så här, åh, det där beslutet jag fattade, vad bra det blev. Och sen så fattade jag ett beslut till, åh, det blev bra nu med. För vi gör ju inte allting samtidigt. Det är ju ofta en lång resa. Vi bygger ett hem under en lång tid. Men vi ska ju inte bli klara. Det är ju egentligen inte målet, tänker jag. Utan det är ju mer så här, det vi gör, det vi förändrar, det ska göra det till det bättre. Vi ska känna oss glada och nöjda när vi har gjort en förändring. Inte bara, åh nej, nu har jag lagt ner massa tid, energi, pengar. Och det blev ändå inte bra.
Nej, och precis som du säger, det är ju en ständigt pågående process. Vi kan aldrig bli färdiga med våra hem för att våra liv förändras, vår situation förändras. Alltså, vi lär oss mer och mer och vi påverkas av saker som gör att vi hela tiden vill förändra framöver, mer eller mindre. Liksom.
Men då är det ju så värdefullt. Har vi fått till basen? Liksom grunden, allt som ramar in allting, ja, men då kan vi ju förändras och liksom ändra på små grejer och vara kreativa, möblera om och liksom sådär. Det är ju inga konstigheter, det är ju lätt att göra det då utan att man sätter igång liksom värsta kedjereaktionen av att man behöver typ förändra hela sitt hem för att ingenting längre passade in.
Nej.
Och det är ju det som är att man tänker att så här, dockhuset är klart, om man nu säger så. Men det du gör det är att du möblerar om och leker i det här dockhuset.
Mm.
Om vi tänker på samma principen på vårt eget hem. Du får fortfarande vara kreativ liksom, om du känner ett behov av det.
Mm.
Men grunden är så att du behöver egentligen inte göra massa saker om du inte känner för det.
Men när man då tänker färgsättning i sitt hem, Hur kan man få till den här röda tråden hemma? Eller hur ska man tänka när man ska färgsätta sitt hem? Vart börjar jag?
Ja, hur börjar jag? Nej, men som sagt, det misstaget som jag skulle säga att väldigt många gör, det är ju att man är väldigt, väldigt fokuserad på vad är det jag har för någonting idag? Vad har jag för färger? Vad har jag för möbler? Så. Och det är ju inte säkert att det egentligen är de färgerna och möblerna du vill ha. Alltså rent färgmässigt. Det kanske var liksom bara en konsekvens av att du köpte saker när de var trendiga. Eller du hade en kompis som hade en sån och du tyckte den var väldigt fin och ville ha typen likadan.
Mm.
Alltså det är inte säkert att det är det vi allra helst vill ha. Så att jag brukar säga så här, börja med att drömma stort. Alltså dröm stort och gör det digitalt. Alltså använd datorn, telefonen, klipp och klistra, gör moodboards, liksom samla inspirationsbilder eller så. Testa dig fram, var kreativ. Liksom, så. Det kostar ingenting och så. Det är liksom ett begränsat för att liksom identifiera vad är det du gillar för någonting. För när jag utbildar i färgsättning, då brukar vi ofta börja med att just så här, hitta sig själv, hitta sin egen inredningsstil, men också att hitta sitt eget color ID eller sin egen unika färgprofil. Och då handlar det så mycket om att tvinga sig själv att stanna upp. För ofta ska saker gå så fort. Så vi tror så här, nu hittar vi de här sakerna, de här gillar vi. Bra, då kör vi på den saken. Men när man tvingar sig så här att göra vissa moment, övningar som vi gör i kursen. Alltså jag kan säga så här, i 95% av fallen så inser ju folk att alltså det jag samlar och vill ha som jag kommer tillbaka till hela tiden. När jag inte tänker på vad jag har, när jag inte tänker praktiskt, logiskt, inget sånt. Det är något helt annat. Mm. Än vad det som jag har i mitt eget hem. Och då är ju frågan, vad är det du ska gå på? Ska du fortsätta köpa, bygga på någonting som du inte gillar? Eller ska du här och nu stanna upp och bestämma dig för att okej, nu har jag ju kommit till insikt att jag och min familj, vi gillar det här. Nu börjar vi fatta ett beslut i taget som tar oss till den målbilden istället. Mm. Vad kan vi göra med de saker vi har idag? För oftast så tänker man ju i första läget att oj, nej, nu måste vi förändra allt. Nu måste vi liksom riva. Liksom man ser ju bara kaos framför sig.
Mm.
Men som jag brukar säga, stanna upp lite, tänk till lite. För ofta så kan du använda det mesta av det du har. Du kan måla om, du kan klä om, kanske bara en ny väggfärg. Det är inte så mycket som krävs för att du ska ta dig till den här nya målbilden. Men vi måste ju bli medvetna om det först. Hur i hela friden ska vi kunna fatta beslut annars som tar oss dit vi egentligen vill?
Mm.
Så den målbilden och inte tänka utifrån vad jag har först utan liksom så här, vart vill jag istället? Mm. Och sen så att då identifiera sin egen färgprofil. Och med det så menar jag så här att när vi börjar samla färger eller titta på bilder så kommer vi kunna se att det finns gemensamma nämnare. Det finns en logik mellan de färger som jag dras till.
Mm.
Vi dras ofta till en viss färgnivå, brukar jag kalla det för. Och det är ju egentligen hur färgstarka eller nedtonade färgerna är. Hur skitiga de är, hur klara de är. Där har vi oftast en smakpreferens på de stora ytorna. För här handlar det ofta om, som sagt, moodboard, stilen, övergripande färgpaletten. Det handlar ju om att hitta grunden. Har vi fått till grunden, de stora delarna, då kan vi vara väldigt kreativa och liksom frångå det lite grann med de här små detaljerna utan att tappa helheten. Så som sagt, tydlig målbild och att identifiera sin färgprofil skulle jag säga är två oerhört viktiga nycklar.
Mm. Vad spännande, jag blir sugen att bara föreställa mig mitt hem helt tomt om jag fick börja om idag med att inreda, att bara tänka huset helt tomt och hur man skulle liksom fylla det och möblera.
Jag
för det kan
ju
också
det...
vara att flytta möbler, att det kan göra en stor
ja,
skillnad.
Absolut, och som sagt att bara få utlopp för sin kreativitet på det viset är ju också ett bra sätt att liksom testa sig fram och lära känna sig själv utan att behöva göra det i live-mode. Utan du kan bara inspireras på Pinterest eller samla inspirationsbilder. Och det roliga är ju när man har gjort den resan under en längre tid. För då kommer du se att när du tittar tillbaka kanske 1, 2, 3, 4 år senare bara... Oj, det är fortfarande samma bild jag gillar. Det är fortfarande den här stilen jag gillar. Ja, men då kan man ju vara rätt säker på att det där är ju faktiskt det jag gillar på riktigt. Mm. Sen så är det kul med nyheter och trender och sådär. Men grunden, den har du hittat.
Mm.
Och när vi har hittat den, då kan vi ju fatta beslut på andra premisser. Så då vågar vi, inom situationstecken, välja de där färgerna vi själva vill. För vi vet att det där är ju det som får mig att må bra, som får oss att trivas hemma.
Ja. Hur, jag blir också nyfiken på hur skulle du beskriva ditt eget hem?
Jag skulle säga det som väldigt lugnt och enkelt. Just lugn och enkelhet, eller enkelhet, är ju ett extremt viktigt ord för mig. Jag har mycket i huvudet som händer hela tiden. Och jag tycker att det är roligt när det händer mycket saker i huvudet. Så jag vill ju få använda hjärnan till de saker jag vill använda dem till, istället för att fundera över om det är stökigt eller rörigt eller sådana saker runt omkring mig. Utan jag vill ju liksom tänka nytt. Så för ett antal år sedan när vi byggde vårt hus, det var väl 2017 eller sånt där, 2018. Då rensade jag hela vårt hem enligt KonMari-metoden. Då kortfattat så kan man ju säga att man rensar liksom sitt hem utifrån vad som sparks joy, vad man vill ha kvar. Så rensar man utifrån olika kategorier. Och det här gjorde jag ju då i samband med flytt och alltihopa. Jag gjorde en extra rensning när vi flyttade in. Och det här har ju varit en sån sjukt bra grej för att inte behöva lägga tid på att städa, organisera, leta efter saker. Jag handlar ju typ ingenting. Alltså det är så lite som jag köper. Jag vet precis vad jag har i mina skåp. Alltså det är en sån enorm tillfredsställelse att veta att det är ordning i lådorna. Det är ordning. Alltså jag snackar inte om att det är pedant så. För att jag känner att någon hejd får det finnas på grejerna. Men det finns en ordning, det finns en struktur.
Det finns en grundstruktur, tänker jag.
Ja, och har man grunden på plats, återigen, har man grundstrukturen, det behöver inte vara perfekt. Du kommer så sjukt långt på det.
Mm.
Så det finns en väldig ordning här.
Gjorde
det
du
är
den
inte
rensningen?
Prylar.
Förlåt,
jag
men,
gjorde...
Gjorde du
jag
den
gjorde
på egen hand?
Ja, det gjorde jag. Så jag nörde ju ner mig i detta ämne fullständigt då.
Ja.
I den här vevan. Men alltså, jag är så glad för att jag gjorde detta. Och ibland så får jag för mig så här att nu gör jag en liten kategori igen. Nu rensar jag mina papper, eller nu rensar jag det här sentimentala, eller kläderna så där, utifrån den här kategorin. Och så bara håller efter det lite grann. Och det är så lätt. Det är så lätt nu. Det är sån tillfredsställelse. Så att det var viktigt. Enkelhet, lättstädat. Jag gillar ju inte småprylar.
Nej.
Alltså, det är ju det här. Det är så konstigt att säga att jag jobbar med inredning. Men jag gillar ju inte inredning. Alltså, inredning är inte ett intresse för mig. inredning är inte så här att hoho, inredning är det roligaste jag vet. Jag tycker färg är kul för vad färg kan göra för oss människor. Mm. Det är det jag tycker är liksom roligt med färgen. Men att hålla på och möblera om själv hemma och ställa saker på hyllor och arrangera och så. Alltså jag är inte intresserad av det.
Jag älskar liksom att du säger det. För att jag har känt mig, där har jag faktiskt känt mig väldigt ensam. Jag jobbar ju till vardags som inredare i en möbelbutik. Jag är halvt utbildad, jag har inte slutfört utbildningen, men jag är utbildad till inredare. Och det är också för att jag brinner ju för det här med välmåendet. Att inreda för att må bättre. Att möblera för att du ska känna att du kan andas och bli lugn och trygg i ditt hem. Eller glad, eller vad du nu vill känna hemma hos dig. Det personliga. Jag har aldrig varit intresserad av design och att arrangera stilleben och styla miljöer. Finns inte på min intressekarta.
Nej.
Så var glad jag blir att du säger det.
Ja. Nej, men jag gjorde ett LinkedIn-inlägg om det för ett tag sedan. Och det var verkligen så här att jag är intresserad av människor. Alltså det är ju det som jag är intresserad av. Jag vill att personer som känner att vi inte trivs hemma. Att jag vill förmedla hjälp eller jag vill förmedla kunskap så att du kan trivas hemma. Mm. Och jag har valt att fokusera på färg då. Det är liksom min nisch. Medan liksom du har ett annat fokus. Mm. Så att jag tänker så här att många vägar in, men hela tiden så handlar det om att skapa ett hem som vi kan trivas i, ett hem som får oss att må bra. Alltså oavsett vad vi har för budget, vad vi har att röra oss med, förutsättningarna, så kan vi faktiskt liksom trivas i alla fall bättre hemma än vad vi gör många idag. Och det handlar inte om att vi behöver köpa massa saker, utan det kanske i många fall handlar om att vi behöver rensa bort saker. Ja. Vi behöver ha kvar det som vi mår bra av. Så, det som ger oss någonting. Mm. Så att, ja, mitt eget hem då, det är oerhört viktigt att det är en plats där jag mår bra på. Sen så är det också en plats som behöver ge mig olika saker i vissa perioder. Mm. I vissa perioder behöver det ge ett lugn. I andra perioder vill jag få glädje och energi. Ibland vill jag få lekfullhet. Alltså, och det kan jag ju, det skapar jag ju i perioder. Beroende på liksom vilka färger jag adderar till. Eller jag kanske målar om en vägg. Eller jag gör någon mindre justering. Men jag behöver ju liksom inte göra om hela mitt hem. För den sakens skull.
Grunden finns där.
Ja, precis. Mm. Och sen så känner jag ibland att jag behöver få utlopp för kreativitet. Behöver mer färg. Då klär jag mig gärna i färg. Och jag sminkar mig gärna i färg. Jag har färgglada naglar. Jag gör färgglada moodboards. Alltså jag gör mycket färg på det sättet. Ja. Men jag behöver inte nödvändigtvis liksom inreda mitt hem i färg. När jag känner behovet av färg.
Nej. Nej, och det där är ju så rätt, för där tänker jag också att vi som personer, vårat mående och våra behov, det kan ju förändras, alltså ibland känns det som från minut till minut, men att vi kan ju ena dagen verkligen känna att idag jag behöver den här färgkicken, energin som jag kan få av en härlig röd tröja, medan andra dagar så bara, gud jag vill inte synas idag, jag vill bara krypa in under en sten och försvinna, då kan jag ta på mig något svart eller något mörkt som, eller jordigt som håller mig lite tryggare. Så att,
precis.
Ja, då kan man verkligen leka med färg på det sättet också.
Och det där är ju så intressant, just att hur vi då kan använda också färg för att sticka ut eller smälta in. Att hur, precis som du säger där, att jag vill bara smälta in, jag vill försvinna. Liksom så här, jag har det här gråa svarta på mig liksom, så jag inte syns. Och det, likadant är det ju som sagt, tittar vi i hemmet så är det liksom det som händer. Alla färger som sticker ut från omgivningen är ju det som kommer dra till sig fokus. Ja. Så att vi kan ju liksom applicera den tanken även på hur vi inreder och kombinerar färger hemma. Mm. Eller som jag nu då, när jag är ute och föreläser jättemycket. Många är ju gråa och svartklädda liksom. Det är ju standarden på något sätt. Så det är fåtalet människor som har något lite mer färgstarkt på sig i publiken. Alltså jag kan ju inte missa dem. Nej. För min blick, det är ju mellan de här personerna. Det är ju de som sticker ut. Mm. De är ju liksom som lingonen i det gröna riset på något sätt. Eller liksom som den här färgbladen, blomman bland allt det gröna. Mm. Alltså blicken hamnar där. Så hela tiden, om vi då ska koppla det till alltså en färgsättningskunskap, så är det ju verkligen att tänka på så här att vilket sammanhang ska jag välja färger till? Alltså vad har jag för bakgrund? Om jag har en neutral bakgrund, ja men allt som skiljer sig färgmässigt kommer ju sticka. Mycket gällande färgvalet handlar ju som sagt att bestämma sig för, vill jag att den här färgen jag nu ska välja, att den ska utmärka sig, sticka ut från bakgrunden eller inte, eller vill jag att det då ska smälta in? Mm. Så om vi jämför till exempel med en hall, ofta i en hall så har vi ju många dörröppningar. Och ofta då kanske det är vita foder och vita dörrar.
Mm.
Men om du då har målat väggarna kanske en lite mörkare färg, finns det egentligen någon mening med att de här dörrfodren ska lysa vita i förhållande till det blåa? Oftast inte kanske, för att det kanske är vanlig slät liksom list som inte är så rolig. Då kan man ju tänka sig att då finns det ju en funktion med att måla in listerna i en närliggande eller likadan kulör som väggfärgen, för att då lugnar vi ner antalet intryck istället för att det är massa vita ramar i den här hallen.
Mm.
Så att ofta brukar jag tänka så här, vad gynnar det här färgvalet mig? Kommer jag öka på antalet intryck eller kommer jag minska antalet intryck med mitt färgval? Och vad är det jag vill uppnå?
Mm.
För jag brukar ofta säga det att det finns egentligen inget rätt eller fel. Det är ju inte mer rätt att ha listerna vita eller måla dem i en annan färg. Det är inte fel att göra på det ena eller andra sättet. Det handlar ju hela tiden om vilket resultat är det du vill uppnå. Vad är syftet med ditt färgval? Och då för att återhämta liksom det här kring strategisk färgsättare. Det är ju där jag blir då lite tråkig inom situationstecken. För jag hela tiden blir så här, ja men vad vill du uppnå då? Alltså ja, du kan inspireras av trenderna. Men vad vill du uppnå i ditt hem? Vad är syftet med ditt färgval?
Ja.
Så att man liksom skapar det resultat man faktiskt är ute efter. Det resultat man vill ha. Så hela tiden så här, att backa tillbaka. Att okej, okay, nu sa känslan så här. Okej, okay, vad kommer effekten bli utav det beslutet då? Vill jag ha det resultatet som det kommer ge? Ja eller nej?
Mm.
Så att man tänker efter före. Och det är väl det liksom allting handlar om, att tänk efter innan du gör saker på riktigt.
Mm.
Du kommer spara dig så mycket tid och felköp och besvikelse liksom.
Ja.
Och det låter ju så tråkigt när jag säger det så här, att felköp och besvikelser och allt som går fel och så här, men det är ju inte jag som har hittat på det här. Det är ju det som alla mina kunder säger till mig, alla som går mina kurser, att jag kan inte lita på känslan. Det blir inte som jag har tänkt mig. Och då blir det så här, okej, okay, då behöver vi addera till lite kunskap och förståelse och en struktur, en metod där. Sen kommer du kunna lita på din känsla. Så egentligen gillar jag inte att prata om så här, alla de här misstagen och allt som går fel.
Men jag tänker, man kan ju vända, man kan ju säga lärdomar då. Jag lärde mig att blått var inte rätt för mig i sovrummet.
Precis, så är det. Jag kom till insikt.
Precis.
Ja.
Men när det gäller det här med att färgsätta sitt hem, finns det några färger specifika som du skulle säga är särskilt bra för till exempel kök, vardagsrum, sovrum, eller är det bara så här, alltså finns det några särskilda förhållnings, jag vill inte säga regler, men du förstår kanske, ja men riktlinjer som du skulle säga att...
Ja, men jag skulle väl säga så här, först och främst så tycker jag att det är så viktigt att man landar i själv vilken typ av färger som man mår bra av. Alltså så här, mår jag bra av lite mer färgstarka kulörer, eller mår jag bäst av det här nedtonade och små kontraster och så vidare. Så att man lite grann landar i det. Men sen så brukar jag, för hela tiden handlar det om att identifiera vad man själv gillar. Jag brukar börja med det spåret. Sen kan jag liksom koppla på, vad säger forskningen om hur människor blir påverkade? Då brukar jag också titta på så här, ah, gillar du varma eller kalla färger mest? För bara där så kommer de flesta då kunna utröna och förstå att jaha, men jag gillar ju kanske de kalla färgerna bäst. Eller jag gillar de varma färgerna mest. Och det handlar ju inte om att välja antingen eller, utan det handlar bara om vilken av dem gillar jag mest. Alltså gillar jag gråtoner och kalla gråtoner mest? Eller gillar jag liksom beige och riktigt varma gråtoner mest? Mm. Vilket liksom dras jag till? Det ger oss en bra liksom, riktlinje så, kring de övergripande dragen. Men sen så tycker jag att vi ska komma ihåg det här, att de kalla färgerna, och nedtonade färger, det blir ju en lugnare känsla, det blir en svalare känsla, medan de varma färgerna eller de mer färgstarka kulörerna, ja, men det skapar ju mer värme och mer ombonat och mer mysigt. Så att det handlar ju liksom om så här, vad är viktigt för dig att skapa i ditt kök? Vill du ha liksom den här lite mer klina, nedtonade känslan, eller vill du att det ska kännas som världens härligaste, mysigaste, varmaste kök där alla samlas? Det handlar ju så mycket om vad du vill ha för tjänster i ditt rum och hur du ska använda det här rummet. Så jag skulle väl inte säga så här att lila är fel utan, och orange är rätt. Utan det handlar ju som sagt om vad vill du då skapa i det här rummet.
Precis.
Så skulle väl jag faktiskt börja att ställa mig frågan.
Mm. Bra sen, svar ändå.
ja, bra.
Nej, men jag tänker för det är så... Ja, men typ när man pratar feng shui, ja, det finns väldigt många så här riktlinjer inom feng shui, vad som är bra och mindre bra. Medan jag väljer ju att se det mer som, ja, men det är riktlinjer, det är inte en universal lösning, det passar inte för alla. Även om man säger att ha inte rutt i sovrummet för det höjer pulsen, det kan ju att du får svårt att sova. Ja, men för vissa så kanske det är helt rätt att ha rutt i sovrummet. Mm. Du kanske behöver det för att
man
känna
kanske
dig
vill
varm.
Höja pulsen.
Ja, precis. Man kanske vill göra annat än att sova också i sovrummet.
Så att
det är klart att det är så individuellt.
Ja, och det jag tycker man också ska komma ihåg då, om vi då ska koppla rutt till exempel till sovrummet, då blir det ju med en gång att man kanske då tänker på en ganska intensiv, kraftfull röd. Liksom, sådär. Men jag menar, en röd kan ju också vara en riktigt dämpad, nedtonad, mörk, liksom, vinröd eller liksom, sådär, mycket svärta i. Som inte blir den här liksom, saken som skriker i ögonen på en, utan det blir en väldigt lugn och nedtonad känsla trots allt. Mm. Så att man kan ju ändå landa i att jag vill att mitt sovrum ska vara rött. Ja, men du kanske inte behöver ha den signalröda, utan du kan dämpa den lite grann då.
Precis.
Så att man kan ju oftast få båda två faktiskt, om man då skruvar lite på detaljerna också.
Ja, precis. Har du någon favoritfärg?
Ja, grön.
Grön?
Ja, grön.
Oh.
Men jag älskar kalla färger. Alltså de här svala färgerna. Och inte nödvändigtvis alla svala färger. Utan de svala färgerna måste innehålla grönt i sig. Så blåa toner med grönt. Eller gröna toner då. Gillar jag. Och det jag tycker är härligt med grönt är ju att... du kan ju få den ganska varm, den gröna tonen, när du får in mycket gult i den. Och du kan få den också ganska kall, om man säger så, när du har väldigt lite gult i den eller när den går åt det blåa hållet. Så att jag tycker att den är en sån en mångsidig kulör som man kan använda sig av. Och sen så tror jag ju mycket på att inspireras av naturen och hur naturen är färgsatt. Att den skapar välbefinnande för oss. Så att grönt tycker jag är en väldigt viktig färg utav den anledningen. Jag tror på att grönt och blått är färger som får oss att må bra.
Mm. Ja, men jag tänker naturen och himlen. Det som
Precis.
Vi alltid har haft omkring oss och vi kommer därifrån liksom. Men att vi kanske tappar det när vi befinner oss mitt i betongen.
Ja, och jag tänker så här att det är viktigt att titta sig omkring ute i naturen. Jag brukar ofta uppmana till det att bli medveten om färgerna du har runt omkring dig. För de är ju som sagt allt annat än nedtonade. Det är ju inte bara grått och beige, även om vi liksom tror det ofta. Utan det finns så oerhört många färger där ute. Men det som är intressant är ju också att titta på inte bara vilka färger det är, utan hur är färgerna kombinerade? Alltså, det är ju inte samma gröna ton. Det är inte samma blåa ton. Alltså, det finns en oändlig nyansrikedom och skillnader mellan ljust och mörkt.
Mm.
Det kan vi ju lära oss av att okej, det blir nog inte jättebra att bara ha samma gröna ton i mitt hem.
Mm.
Då kommer det inte kännas härligt och levande och dynamiskt. Då blir det bara tråkigt. Utan bara för att jag säger grön, så behöver ju inte det betyda att jag har en enda grön ton.
Ärtgrön.
Jag har ju en uppsjö av olika gröna toner beroende på vilken känsla jag vill ha. Så där får vi inspiration av naturen. Nyansrikedom och kontraster, ljushetskontraster. Det är jätteviktigt att använda oss av när vi inreder. Mm. Men också titta på hur är förhållandet mellan mörkt och ljus. Alltså vart har vi den mörka färgen och vart har vi de ljusa färgerna? tittar vi på en normal dag, då är alltid den mörkaste färgen ner till och den ljusaste färgen upp till. Det kommer alltid vara det som känns mest naturligt för oss. Mm. Att det är så vi är vana att se. Och om vi då likställer det med att vi inreder ett rum, det känns mer naturligt att ha en mörkare ton på golvet och en ljusare ton i taket.
Mm.
Nu har vi trender och saker som har liksom varit att nu målar vi in allting i samma kulör.
Mm.
Och återigen, det är inte fel, utan vi skapar mer en omslutande känsla. Det blir lite som natten när man tänker att alla färgerna finns på samma ställe runt omkring oss, eller vi går in i skogen. Härlig känsla, men det är fortsatt någonting som vi kommer reagera på. För att det är inte det som vi är vana vid att vara, det förväntade eller det naturliga.
Nej.
Och det tycker jag är jätteviktigt att ha med sig i färgsättning. Att tänka på, vad är det förväntade och när bryter vi det förväntade?
Mm.
För det är ju när vi bryter det förväntade, det är då vi skapar någon form av reaktion ofta.
Ja.
Och ibland vill vi skapa reaktion och ibland vill vi inte skapa reaktion. Så det gäller att liksom veta då vad man ska välja i vilket läge.
Mm. Har du målat in taken hemma hos dig?
Faktiskt inte i ett enda rum. Jo, förresten. Jag ångrar mig. Lilla klädkammaren har målat i en lite ljus ton. Men annars har jag faktiskt inte gjort det. Men det handlar också om att jag har inte så mörka kulörer.
Nej.
Överlag. Så då blir inte kontrasten så hård mellan tak och vägg. Så jag brukar ofta tänka, i synnerhet ju mörkare färger man väljer, då tycker jag definitivt att det är en fördel att inte ha vitt i taket. Och vi behöver ju inte välja samma färg på taket som på väggarna, utan vi kan ju bara välja kanske några snäpp ljusare än väggfärgen. Bara så vi liksom slipper det här hårda brytet mellan mörkt och ljust. Det drar liksom fokus till fel detaljer i rummet. Men jag tycker att måla tak, det ska vi definitivt fortsätta med. Jag tycker att det tillför jättemycket.
Ja, det känns ju väldigt härligt att kliva in i ett rum. För det är precis som du säger, det förväntade är att taket ska vara vitt. Men när vi kliver in i ett rum som har kanske någon härlig kulör på väggen och att taket antingen är inmålad i samma eller har någon annan kulör, eller att det liksom, det gör att man reagerar. Och det känns väldigt härligt. Det blir, taket kommer ju lite närmare när vi målar det mörkt. Och jag tänker som i ett sovrum till exempel, där vi ändå vill komma ner i varv, så är det ju, kan det vara en fördel att måla in taket i något mörkare för att det ska komma ner lite och hålla oss lite som att vi ligger inne i grottan. Liksom.
Ja, men verkligen. Och likadant om man då tycker att så här, mitt rum är så stort och omysigt, hur får jag det här lite mysigare? Ja, men bara genom att ha en annan kulör i taket eller en lite mörkare kulör, det gör ju precis som du säger, att upplevelsen av takhöjden, att den känns som att den är något lägre.
Ja.
Så det kan ju också vara gynnsamt då för att förändra upplevelsen av proportionerna i rummet.
Precis. Vad bra. Jag tänker det här, att jobba strategiskt med färgsättning, som du gör, jag hör ju att det finns både kunskap och massor med erfarenhet bakom. Men vad skulle du säga är det roligaste kontra det svåraste med färgsättning och att jobba som du gör?
Svåraste skulle man väl först och främst kunna säga, det här med att folk inte är medvetna om att vi blir så oerhört påverkade utav färg. Att vi tror att det bara handlar om yta. Och det är ju liksom så här, särskilt då om vi pratar om att man vänder sig mer mot offentliga miljöer och sådär. Och så tänker man, men det räcker väl att vi har fräschat upp eller vi har målat om väggarna nu. Eller att det räcker väl att det är nytt på något sätt. Så man bara, men alltså ni har ju inte utvecklat eller utnyttjat potentialen som finns i färg. Fattar ni inte liksom vilka möjligheter det finns som ni liksom bara lämnar liggande där för att ni inte har förstått? Och det är det som jag känner är den största utmaningen, som sagt, att fler ska bli medvetna om hur viktigt färg faktiskt är för hur vi mår i våra hem, men också på våra arbetsplatser såklart. Och det jag tycker är allra roligast, jag ser det ju som att jag är som en detektiv. Alltså, jag brukar ju tänka att jag liksom så här, ska hitta ledtrådar och jag löser gåtor och lägger pussel och såna här saker. För att det handlar så mycket om att förstå så här, människan och dess behov som jag har framför mig. Se rummet och dess förutsättningar. Hur ser det ut? Vad vill vi skapa för någonting? Och sen då färgsättningskunskaperna från mitt håll, att kunna förstå så här, vilka beslut behöver jag fatta för att den här människan ska bli nöjd i sitt eget hem. Och hur kan jag få den här personen att lita på mig och känna förtroende? För det är ju det det handlar om. Jag kan ju inte måla upp rummet och säga, titta vad bra det blev. Och jag håller inte på med massa 3D-bilder, för jag gör ju bara rummet. Mm. Jag gör ju inte inredningen. Så utmaningen och det roligaste är ju att vara tydlig och att bygga förtroende. Så att de känner så här, det här kommer bli bra. Och det är det jag liksom har övat kanske allra mest på under de här åren. Att kommunicera med mina kunder och bygga förtroende. Men det är kul. Ja. Det är ju där, det är det som är det roliga mötet med människan. Ja,
det är ju det. Och jag tänker också, det måste ju vara helt fantastiskt när man då har hjälpt någon med färgsättning. Och när de får se resultatet och också får känna att fasen, det här blev bra.
Ja, det är ju liksom det är ju mest underbara. Och när man får liksom mejl och kommentarer tillbaka så här, och det kan ha gått jättelång tid. Mm. Och verkligen så här att jag blir fortfarande lika glad varenda gång jag kommer hem. Och det är så här bara, ja, liksom mission accomplished, det är liksom så här, det är det jag unnar alla. Det är verkligen så jag vill att alla ska få känna när de kommer hem, att åh, det här blev så bra, jag är så nöjd, vi trivs så bra här hemma. Så man kan fokusera på annat än liksom så här, den här störiga väggfärgen eller färgen på soffan som inte blev som man hade tänkt sig. Det känns så onödigt att behöva lägga sin energi på det liksom.
Ja, precis. Ja, vad bra. Alltså jag känner att vi skulle kunna prata, eller jag skulle kunna prata med dig i alla fall flera timmar. Jag har massor med frågor mer, men jag ser att klockan springer iväg och du kanske har andra planer för dagen också som du behöver ta tag i. Men är det någonting som jag har missat att fråga om som du känner att det här måste jag bara tillägga innan jag ställer min sista fråga?
Nej, men det är väl som du säger att nu har vi ju pratat väldigt mycket om liksom allting bakom färgsättning. Och det kanske egentligen var det allra viktigaste att skicka med. För att om vi inte vet syftet till varför vi väljer våra färger, så finns det liksom ingen mening med att hålla på.
Nej.
Så, för att det kommer inte leda till liksom någon form av resultat och det vi vill ha. Så att jag tyckte en kursdeltagare sa det så bra. För hon uttryckte det som att det här är som en kurs i personlig utveckling. Men det handlar om färg.
Mm.
Och det är väl egentligen så jag tänker kring färg. Att det är på något sätt bara täckmanteln för att liksom skapa välbefinnande i våra liv.
Mm.
För det är det för mig handlar om. Hur kan vi må bättre med hjälp av färg?
Precis,
och sen
att
hur
måste
man gör
vi...
det i nästa steg liksom.
Ja, för jag tänker det här att vi måste ju hitta vår egen känsla. Vad är det jag behöver, vad är det jag tycker om, vad är det jag tilltalas av? Och i dagens samhälle med allt brus vi utsätts för, så är det klart att det är svårt att känna den här lilla intuitiva rösten som viskar där inne att det är det här du tycker om. Medan resten bara skriker liksom. Det är en övning i sig som absolut handlar om personlig utveckling.
Ja. Och jag tror att den är nödvändig att göra den om vi verkligen vill liksom skapa ett hem som vi kan trivas med länge. Då är det viktigt att stanna upp i det skedet och liksom sätta lite annat på paus så länge vi inte har så bråttom.
Precis.
Utan ge sig själv den tiden.
Ja, bra. Tack så jättemycket, Hildur. Då har jag en sista fråga till dig. Och det är, om du fick uppfylla en enda önskan just nu, vad skulle det vara för någonting?
Ja, med tanke på hur världen ser ut, så vad ska man välja för någonting? Nej, men alltså någonstans så behöver vi ju börja i oss själva, tänker jag. Det vi kan påverka är ju oss själva. Så den önskan jag vill då är ju att alla människor ska få må bra i sig själva. Så, för jag tror det är nyckeln till allt.
Ja, jag tänker mer färg åt folket.
Ja, absolut. Definitivt. Och inte vara så begränsande.
Nej.
Det är väl det handlar om. Att vi är så rädda för att det ska bli rätt eller fel, som sagt. Men att våga lyssna till oss själva, vad vi själva behöver.
Ja, jättefint. Jag kan bara skriva under på den att Jag önskar också att vi kunde, att människor generellt kunde må lite bättre i sig själva, för då kanske vi skulle slippa sånt som krig och annat. Lite mer kärlek och respekt.
Det gör inte saken sämre.
Nej,
vilket fall som
absolut
helst.
inte.
Nej.
Det var svårt att tänka mig. Tusen tack Hilder för att du tog dig tid och gästa Feng Shui-podden.
Tack.
Tack
Så
till...
roligt.
Ja, jätteroligt. Och tusen tack till er som har lyssnat också. Tack, tack, tack.